Ja, tack Jesus att ditt namn står över alla andra namn. Tack för att du aldrig sviker. Att det inte finns något annat namn. Tackar dig för att vi idag får mötas på nytt. Att vi får rikta våra liv mot dig. Tack för att du vill tala. Att du vill förvandla våra liv. Att du vill att vi ska växa och mogna. Så kom helige ande och rör vid oss. Gör våra hjärtan mjuka för det du vill säga idag. Låt våra öron vara vida för din röst. Kom helige ande. Amen. Vi är ju fortfarande inne i vår predikoserie om andens frukt. Och idag har vi kommit fram till frukten, eller klyftan som vi numera har hittat på att kalla det. Trofasthet är dagens tema. Och jag tänker att jag ska läsa från Galaterbrevet 5, de verserna som vi utgår ifrån. Så Galaterbrevet 5, 22-23, och det kom upp här på väggen också. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Vi börjar alltså närma oss slutet. Nu är vi vid sjunde klyftan av nio. Och vår längtan och vår bön är att vi ska låta oss formas och mogna för att ännu mer spegla Gud själv. Vår bön är att vi ska, när vi möter människor, att de ska känna doften och själva få smaka på andens frukt. Men idag ska vi lägga fokuset på trofasthet. Är trofasthet ett positivt eller ett negativt ord i dina öron? Vad tänker du på när du hör ordet trofast? I ett tv-program som jag kollade på för ett tag sedan så handlade det om relationer. Och det var en kvinna som satt och blev intervjuad. Och frågan var hur hon ser på långvariga relationer. Och hennes svar, nu är det liksom uttaget också, hon sa ju mer än det här. Men det här slog liksom... tog tag i mig. Och hon sa så här. Att lova ett helt liv tillsammans med någon känns lite gammaldags. Och för mig så blev det bara en sån påminnelse om vad kanske vi matas med från media och från andra kanaler. Att trofasthet, det kanske är lite gammaldags. Det kanske skulle kunna förknippas med ord som tröghet, att man är fastlåst. Istället kanske det är ord som uppbrott, öppenhet och frihet som idag många skulle lockas hellre av. Och att lova evig trohet, det har aldrig varit enkelt. Jag tänker att Bibeln vittnar för oss om och om igen om att människor blir kallade, Men de misslyckas om och om igen längs vägen. Men kanske är det en tröst för oss också. Vi är inte ensamma. Men Bibeln, den påminner oss också om en Gud som aldrig ger upp om sitt folk. En Gud som alltid har en chans till. En Gud som fortsätter möta sitt folk med nåd och barmhärtighet. En Gud som troget står fast och vill fortsätta använda sitt folk för att Guds rike ska ta sin plats på denna jord. För Gud är trofast som en klippa. Han är inte ombytlig. Han ljuger inte. Hans ord är att lita på. Det ändras inte och det förgås inte. Gud tar aldrig tillbaka sina gåvor eller sin kallelse som han har gett. Och tydligast så ser vi kanske Guds trofasthet i de förbund som Gud instiftar med folket. Och när han har gjort det så är han trogen sitt folk. Och förbundet som Gud stiftar är frihet, alltså det är fri vilja i det. Han tvingar aldrig någon in i ett förbund. Men Gud är inte bara helig och upphöjt oföränderlig. I kärlek och barmhärtighet möter han oss var och en. Och han bjuder alltid in oss på nytt till sitt förbund. I handling visar Gud om och om igen att han är trofast, men att han också är nådefull. Och dessa ord står i en oupplöslig enhet. En munk har en gång uttryckt det så här: trofasthet kan inte förstås moraliskt som ett högt ideal att försöka uppnå. Trofasthet är en kallelse att bevara för att bli mer lik Gud som kallar. Och vi har många förebilder i vår bibel som har gått före och som vi kan få ta rygg på. Och jag kommer ofta tillbaks till flera personer som troget har tjänat Gud och som har följt honom och gjort det han har kallat till. Och jag tänker att vi ska ta och titta på några av dem. David. Den lilla hederpojken som fick bli kung. Denna godhjärtade människa som troget och tidigt svarade ja på sin kallelse. Han var en trogen tjänare. Men berättelsen vittnar också om en mänsklighet. Om misstag som gjordes av David. Men han valde att vända om. Han valde att bekänna sin synd och ta emot Guds förlåtelse. Och han fortsattes att användas av Gud själv. Han blir en påminnelse om att Gud alltid ger oss en chans. Att han alltid förlåter när vi bekänner. Rut är också en annan kvinna som utmanar oss att troget följa. Hon väljer att följa sin svärmor Naomi. Fast att hon hade kunnat fly tillbaks till det liv hon hade, bygga upp något eget, så väljer hon att troget stå kvar tillsammans med Naomi och fortsätta följa den Gud som de kallar Herre. Och orden från Rut som jag tänker att många av oss känner igen i vigselsammanhang, där man får, där det här uttrycks för trohet mot varandra. Och jag vill gärna läsa dem för er. Och det står i Rut 1, 16-17. Och de kommer på väggen också. Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Två andra som jag också ofta kommer tillbaks till är Hanna och Symeon. De tjänade troget i templet i Jerusalem. Och det var det här templet som Jesus togs till av Maria och Josef när han bara var några dagar gammal. Och Symeon, han beskrivs som rättfärdig och from och ledd av den helige ande. Och Hanna, där står det så här i Lukas 2, 36-37. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels son, dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet, utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Och de här vittnar för oss också om ett troget tjänande. De valde att gå i sin kallelse och tjäna troget. Sen har vi ju Maria, som vi ofta kommer tillbaks till om och om igen. Denna kvinna som fick ett enormt stort uppdrag. Kvinnan som fick bli Jesu mamma. Och hon blir den som svarar på Guds nåd och trofasthet med att lova trohet själv. Och hennes svar som klingar i oss om och om igen. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. De två orden, nåd och trofasthet, de står ofta bredvid varandra genom Bibeln. De belyser och bekräftar varandra. Och flera av Davids psalmer uttrycker samspelet mellan nåden och trofastheten. Och bara några exempel. Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet. Hans trofasthet räcker ända till skyarna. I alla sina gärningar är han trofast och rättfärdig. Han är en trofast Gud som inte sviker. Hela den bibliska tron, den sammanfattas i att Gud är trofast. Och den når sin fullbordan i och med Jesus Kristus. Alla Guds löften får sitt slutgiltiga ja, sitt eviga ja, i och med Jesus Kristus. Han är den som beskrivs är fylld av nåd och sanning. Trofastheten har trätt in i vår värld. Trofastheten har blivit människa. Marias son. Död och uppstånden. Och han lovar att vara med alla dagarna till tidens slut. I honom stiftas det nya och eviga förbundet mellan Gud och människan, mellan Gud och oss. Och vi lever i en orolig tid. Ännu ett krig har brutit ut och människor har förts ut på flykt. En rädsla har fyllt många människor i vår tid. Och oron över vad framtiden har att ge. Men mitt i det så väljer kristna i Ukraina att stå kvar. Mitt i det så väljer församlingar att troget stå kvar, tjäna, be och lovsjunga den Herren som har lovat sin trofasthet. Mitt i det mörkaste mörker och i det enorma lidandet som just nu råder där, så står de kvar. För att de vet att Gud står kvar med dem. Jag hörde en pastor här för någon vecka sedan från Ukraina som uttryckte sig så här. Och det klingar i samma ord som Simon Petrus använde också. Herre, till vem skulle vi gå? Han uttrycker, till vem skulle vi annars gå? Till vem skulle vi sätta vår förtröstan och vårt hopp i denna fruktansvärda situation som råder? Om inte till han som har lovat att vara med oss alla dagar. Han som har lovat att en dag upprätta denna världen. Som har gått genom dödsriket och som återuppstått. Och som vi en dag kommer få återuppstå med. Vem skulle vi troget annars följa? Orden berör. Orden är sanning. Och orden som han uttrycker utmanar oss alla, tror jag. Men förstå mig rätt här också. För det betyder inte att kristna som väljer att fly, att de är sämre. Verkligen inte. Utan jag tänker att vår kallelse och det Gud har lagt ner i oss, det tar sig olika uttryck. Jag tänker att Bibeln vittnar om det om och om igen. Efterföljelsen till Jesus handlar aldrig om att du och jag ska stå och jämföra oss. Vem som är bäst. Vem som är mest from. Utan Gud ser ingen skillnad. Han är trogen mot oss alla. Och han vill att du och jag ska vara trogen den kallelsen han har lagt på ditt liv. Och vara trogen de gåvorna som han har gett dig. Vi alla är skapade för att spegla Gud själv. Anden gör det möjligt i oss. Och trofastheten är en del av anden. Om vi säger ja till att växa i trofasthet kommer Guds ande att hjälpa oss. Jesus kommer ofta tillbaka till trofastheten, till överlåtelsen till honom. Hur ett trofast liv ser ut. Han berättar liknelse efter liknelse som handlar om att vara goda och trogna tjänare. Både till Jesus själv men också till varandra. Trofastheten tar sitt uttryck i att vi älskar Jesus och håller hans bud. Det står i Johannes 14 att om ni älskar mig kommer ni hålla mina bud. Jesus, han förenar kärleken och troheten till buden. Kärleken blir en viktig grund för att kunna visa trofasthet. Det dubbla kärleksbudet blir grunden för vår trofasthet mot honom. Vi är kallade att älska Gud men också att älska varandra. Och det är när vi älskar Gud och när vi älskar varandra som vi visar trofasthet. En annan bild som Jesus använder är att vi också är kallade att vara trogna i det vi fått. Och jag tänker att exemplen som jag lyfte med David, med Rut, med Hanna och Simeon och med Maria. De levde helt olika liv. De hade olika kallelser och olika gåvor. Men alla valde att troget tjäna vår Herre. Och en av liknelserna som Jesus berättar handlar om de tre tjänarna som får olika antal talenter att förvalta. Och denna liknelse handlar inte om att du och jag ska jämföra oss med att den ena får lite mindre och den andra får mer att förvalta. Utan det som Jesus vill komma åt är att det du har fått att förvalta, där ska du vara god och en trogen tjänare. Det står så här i Matteus 25 och 23. Det är på slutet av den här liknelsen. Du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Och jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din Herre. Vår trofasthet mot Gud tar sig uttryck i att vi tackar ja till hans kallelse. Att vi väljer att troget följa honom och att använda det du och jag har fått. Det är gåvor, det är talenter för att ära Gud. För att peka på honom där vi går fram. Tänk. Om du vid livets slut får beskrivas med orden. Du har varit en god och trogen tjänare till Jesus Kristus. Är inte det att eftersträva? Dessa stora men samtidigt så ödmjuka ord. Du har varit en god och trogen tjänare till Jesus Kristus. Men hur kan detta få uttryck i våra liv? I ett grekiskt lexikon, om man slår upp ordet trofast, så står det så här, definitionen. Befinna sig i ett tillstånd där andra helt och fullt kan lita på en. Vi kan vara trofasta mot Jesus därför att han är trofast mot oss. Och vi kan spegla Guds trofasthet genom att vara trogen, hålla det vi lovar. Och Paulus skriver Galaterbrevet, och han har ju skrivit många andra brev i vår bibel. Och hans utgångspunkt, det är alltid viet, församlingen. Vi har alla fått olika kallelser, olika gåvor, men vi hör till en och samma kropp. Och Gud som är kroppens huvud, han är trofast. Och vi är kallade att vara trofasta honom och trofasta varandra. Och Galaterbrevet, det skrivs till en församling som har drabbats av splittring, av maktmissbruk, slitningar och konflikt. Och mitt inne i den situationen så påminner Paulus om andens frukt. Om vilket liv som församlingen är kallade att leva i. Ett liv som följer anden. Vi inbjuds att tillsammans följa anden. Att tillsammans hjälpas åt att få våra liv att växa och mogna. Och vi kan få växa i trofasthet genom att vi är trogna varandra. Att vi står för det vi säger. Att vi håller våra löften gentemot varandra. Vi kan få växa i trofasthet genom att vi älskar varandra. Genom att vi förlåter varandra. Men också genom att vi tillsammans får sträva efter att leva efter det vi är kallade till. Efter våra gåvor i vår vardag. Jag vill avsluta med att läsa några versar i första Petrusbrevet 4:8-11. Framför allt ska ni älska varandra hängivet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dessa många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med styrka, den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evighetens evighet. Amen. Tack Herre att du är trofast. Att du om och om igen visar din nåd och din trofasthet. Tack för att din trofasthet tog mänsklig gestalt. Att den tog sin plats mitt ibland oss. Att du visade din trofasthet genom Jesus Kristus. Genom hans död och hans uppståndelse. Tack Herre för att du alltid är oss trogen. Fast att vi ibland hamnar på fel vägar eller när vi syndar, så tackar att vi får bekänna vår synd till dig. Och att du alltid förlåter. Att du alltid möter oss med din kärleksfulla famn. Och du leder oss in på den väg som ärar dig. Tack Herre för att du älskar oss var och en. Tack för att du har lagt en speciell kallelse och gåvor i var och en av oss. Och jag ber Herre att vi som församling ska hjälpa varandra, att vi ska stötta varandra till att upptäcka allt det goda du har lagt ner i var och en av oss. Kom helige ande och verka genom oss. Verka genom vår gemenskap. Låt människor få känna doften och smaken av dig. Herre, vi vill ge oss själva till dig. Vi vill på nytt säga vårt ja till dig. Tackar att du vill använda oss var och en. Kom Herre och möt oss. Kom och rör dig här i rummet just nu. Kom och fortsätt tala. Kom och berör oss. I Jesu namn. Amen.
Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Herre, till vem skulle vi gå? Du är Guds helige. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Herre, till vem skulle vi gå?